Ny vecka, nytt avsnitt. Men vad fan är Rasmus?
Han är inte med oss.
Han kom inte hit idag.
Nej, det var...
Han brukar vara bra på att hålla tider.
Ja, vi var chockade.
Sen såg vi något, det var någon story. Pärlan var på någon lunch på Brillo och ja, fixad och dona. Vem var i bakgrunden?
Ja, vi såg han på snapkartan. Han var ute och
rände
runt. I alla fall, tyvärr så var han inte med oss idag. Och om det är på grund av att han har corona eller om det var en ursäkt och att han istället är ute och lunchar med mycket större poddar än oss. Ja. Det vet vi inte.
Nej, det kan vara så att han kan kanske nätverka till oss. Eller så har han blivit draftad. Mm. Vi
får se om han är med i nästa avsnitt.
Kanske kan fråga han nästa gång, ja, om han kommer hit igen.
Men idag så har vi Nicole Jakobsen i studion.
En av de två personerna bakom produktionsbolaget, Instagram-kontot och YouTube-kanalen Badass Food Stories.
Och de håller på med mat och de håller på att skapa innehåll kring många av de enligt mig mest intressanta delarna av vår matkulturen i Sverige då, helt enkelt.
Hon pratar om mat på ett fantastiskt sätt och vi kommer få ta del av många spännande aspekter av deras arbete och hur de försöker framställa mat som produktionsbolag eller som Instagramkonto får det se jävligt snyggt ut.
Precis, och då hur man berättar liksom de här olika spännande historierna bakom de här människorna.
Ja, men som... idag får vi ta reda på lite. Hur tog de steget från att liksom jobba separat till att faktiskt gå ihop tillsammans? Som de är ett par också utöver arbetet. Att gå ihop tillsammans och göra det här helhjärtat och göra det jävligt bra.
Ja, och liksom vad uppstår där och hur drar man lärdomar i att till exempel jobba med sin partner. Och innan vi drar igång med avsnittet så tänkte jag bara göra en liten snabb self-promotion.
En liten smygreklam.
En liten smygreklam. Vår
är
första...
det den här poddens historias första reklam?
Det är det, men tyvärr så har vi inget fett samarbete att annonsera, utan det är att... Jag håller på med improvisationsteater, jag tillsammans med en improgrupp, och vi har nu två föreställningar i februari, 11 och 18, två fredagar. Och det är en improföreställning på ungefär 1,5 timme, och det vore superroligt om ni ville komma och kolla. Och
Sveriges topp tre vassaste improgrupp.
Sveriges topp tre vassaste amatör-improgrupper, skulle man kunna säga.
Ödmjuk.
Absolut. Jag lägger en länk i beskrivningen på det här avsnittet om ni är sugna på att komma och kika.
Kul.
Nu drar vi igång. Hej och välkommen, Nicole. Så himla roligt att ha det här och få grotta ner oss lite i mat. Mm. Det har vi gjort förut, men det tåls att göras mer.
För är
att
du glad för, Ludvig?
Det är jag jätteglad för. Att det tycker jag verkligen är någonting som är, ja, men som är väldigt spännande. Och jag är lite nyfiken, för att om man går tillbaka, du och Gustav håller ju på med Badass Food Stories. Och när man går tillbaka liksom till början av skapandet på eran liksom Instagram, på eran YouTube-kanal, så har allting väldigt hög kvalitet redan från början. Som eran första YouTube-video är liksom, ja, men skitproffsig.
Det är spännande att börja där. Vi börjar där, så får vi se.
Ja, och jag undrar, vad har ni för, har ni bakgrund inom liksom mediaproduktion, eller var kommer de här kunskaperna ifrån?
Men det stämmer. Badass Food Stories är ett hobbyprojekt, så det är någonting vi började tillsammans, eller jag började faktiskt själv, under 2018. Men då jobbade jag på en byrå.
Okay.
Och Gustav har alltid jobbat som filmfotograf inom mer reklam och tv. Så att, det stämmer. Det här har vi gjort över 10 år, så det är kanske därför det ser bra ut också.
Okay.
Så att, och Gustav är ju kreatören, det är han som är fotograf och tekniska. Han som, den bättre halvan skulle jag säga var så. Och gör att det ser ut som det gör.
Mm.
Sen är jag ju projektledare och produktionsledare. Det är jag som roddar allting.
Den ödmjuka också.
Jag skulle säga att det är Gustav. han är absolut ödmjukaste som finns. Så, det är jag också. Det vill vi båda vara. Men han är the next level, ska jag säga.
Mm.
Men ja, så det är det vi gör. Och, alltså,
Hur kommer det sig att ni valde att gå ifrån den branschen då? För jag tänker om ni båda liksom har jobbat med det länge, om ni båda har erfarenhet. Hur kommer det sig att ni liksom valde att ta det steget in i både börja köra liksom det här hobbyprojektet för er själva och liksom varför det blev just mat?
Alltså, Baras Food Stories är ju det är ett hobbyprojekt från början och det är ju ett resultat av vårt gemensamma intresse och vår kreativitet och vår driv. Och det är liksom, den här första YouTube-filmen till exempel, det var ju vi som bara såhär, fan ska vi göra en film tillsammans? Det har varit kul. Vi har något liknande Chef Table, okej. Och då var vi såhär,
fan vad roligt.
Ja,
jag tänkte fråga dig, är det Chef Table inspirerat? För det känns som att det genomsyrar lite.
Ja, det var ett paradigmskifte i hela branschen. Liksom.
Ja.
Men det är ju supersnyggt bra dött. Och det är ju så, alltså det är så fina stories. Och de lyfter verkligen personerna bakom maten. För det är ju det är. Det är så lätt att gå på en restaurang och man fokuserar bara på vad som är på tallriken. Men om du verkligen går ut och äter på ställen som håller en hög kvalitet så är det ju liksom servicen, hur de har valt vinerna, stolarna, designen av tallriken. Alltså allt det hårda jobbet som kommer ända liksom från bönderna och ta fram råvarorna som de har valt ut för att skapa den menyn. Och det är det som är spännande och det är det som jag och Gustav går igång på. Mm. Och det är ju så det föddes, för att vi, när vi träffades för 6 år sedan, då var ju vi började gå ut och käka. Och vi liksom reste för mat och vi hittade nya restauranger. Och sen har ju det växt och det ena har lett till det andra.
Men var ni liksom alltid intresserade av den här lite mer, om man ska kalla det exklusiva delen av matkultur? Mer liksom den typen av mat som Chef's Table porträtterar?
Nej, alltså det är ju skitkul att äta på de restaurangerna och få en referenspunkt. För det är det man gör. För varje måltid som du äter, varje köttbullstallrik som du käkar, så kommer du ha fler och fler referenspunkter. Från så här, det här är den bästa jag ätit, det här är den sämsta jag ätit. Mm. Och där någonstans placerar du ut dina måltider. Och så är det ju med de här fina, exklusiva restaurangerna också. Som är skitcoolt. Det är ju som att gå på en konsert eller åka på en resa. Det är ju liksom ett minne. Men vi älskar street food. Alltså det är ju, vi börjar med det. Alltså vi har ju också så här nördat ner och säger att så här, nu ska vi hitta den bästa Kina-restaurangen i Stockholm. För att vi älskar gå i, liksom, för det är så till New York eller är vi typ LA, så finns det alltid ett Koreatown eller ett Chinatown eller Little Tokyo. Och det har vi inte här i Stockholm, vilket är skittråkigt. Och då har vi börjat söka oss för det. Och det är den maten som är roligast.
Mm.
Så. Men vi gick bort helt och hållet från din grundfråga.
Ja, det är helt okej. Det är jättespännande. Bara vi stannar lite på det så här, som du säger, att det är, för det är väl det som man kan utläsa också när man pratar med de här stora kockarna som har ett, att det är alltid teamet bakom som är det viktiga. Liksom. Och liksom du säger nu också, alltså det är du och Gustav som är teamet som fixar det. Inte bara det som kommer ut på liksom Instagram eller på YouTube eller vad som läggs på tallriken. Och det är spännande då. Det är väl lite därför liksom vi i grunden gör den här podden också. Att så här belysa, okej, vilka är personerna bakom projekten? Och det är lite samma tanke med er och det ni har också där. Och det är ju jävligt spännande.
Mm.
Kul.
Ja, jag har ju fått intrycket i alla fall att ni kör mycket, ja, men liksom soy och kase eller liksom den typen av ja, men väldigt, jag vet inte, vad är ett bra ord att kalla det? Finare mat eller liksom mer.
Ja, alltså vi skulle lätt kunna göra mer street food också. Det finns ju jättemycket snyggt innehåll kring det. Jag tror bara så här, om man kollar på innehållet vi har skapat hittills fram tills idag, så grundar det sig att vi, typ med Bagge till exempel som har soy kase, att vi var där och käkade för 3 eller 4 år sedan. Träffa Bagge, och han är en fantastisk kock och han om något är ödmjuk som fan. Han berättar för oss om hur han kom till Sverige och hur han liksom, hur kommer det sig att han har en restaurang i Stockholm och liksom, hur har hans resa sett ut? Och när vi var där och käkade och fick uppleva hans mat och han berättade det här, då var vi så här, shit, det här måste vi göra en film om.
Mm.
Och det är ju det vi vill göra. Och nu har de vi har valt har ju varit lite att så här, okej, det är personer vi har träffat och det är så man får idéer och liksom saker och ting växer fram. Vi vill jättegärna, det finns några, en rad av lite mer så street food fantaster och vi har också ett projekt som vi verkligen skulle vilja göra med faktiskt massa olika Kina-krogar och berätta lite mer deras story. Men allt har sin tid. Sen är det ju så här, maten på sojakase, den är så jäkla snygg. Alltså det är ju vackert. Och så har det ju varit på vissa av de andra ställena också. Det är inte strategiskt att bara, nu ska vi bara göra så här fine dine eller det exklusiva som ni kallar det, utan det är mer kvalitet. Att så här, det finns kvalitet i personen som är bakom och
Ett hantverk.
Liksom. Ja, ett hantverk, exakt. Och många, ett fantastiskt resultat.
Många spännande historier också.
Ja.
Det finns ju jättemånga olika. Och jag tänker på, ni, om vi tar tillbaka lite. Du och Gustav, ni bestämde er för att testa på och köra en film. Ni kunde det här, ni testade för att se vad det blev. Vad var liksom nästa steg efter det? Ni gjorde den här filmen, gick det bra, gick det dåligt? Och sen så liksom valde ni att fortsätta på det spåret då?
Men egentligen allting som vi har gjort under de första 3 åren, det är ju ren och skär bara så här pro bono projekt för oss. Alltså så här, vi har bara varit kreativa och kört vår grej. Och egentligen nästa steg var ju egentligen nu i år, eller förra året, för nu är det 2022. Men förra året så lanserade vi vårt produktionsbolag. Så det blev liksom nästa steg och utveckling. Och det kommer, det svarade på frågan som du ställde för en kvart sedan. men varför lämna om man har jobbat inom media i så många år och välja liksom en trygghet, varför göra sin egna grej? Ja, men för att det är så mycket mer spännande. Och jag tror både jag och Gustav, så här, du når en point när du har jobbat tillräckligt många år för andra och man har slitit och man kanske inte riktigt känner att man gör det man vill eller kanske får den recognition man vill och man är bara trött eller utmattad. Och det är väl lite så som så här, när Badass, liksom, om vi skulle ta det till nästa nivå och steg, då var det så här, men fan, vi kan ju faktiskt ha våra egna kunder. Vi är ju väldigt duktiga på att producera matinnehåll. Varför inte göra det och jobba med personer vi gillar och projekt vi gillar. Det är skitkul att få jobba med mat. Alltså det finns typ inga roligare. Mm. Och ja, på den vägen är det.
När kände ni att det här är någonting som vi kan liksom göra fulltid? Kunna lämna liksom gamla
men, yrket? Det ena leder till det andra. Jag har jobbat på byråsidan. Och sen har jag senaste åren innan Badass jobbat på en scale-up-bolag. Och jobbade i marketingavdelningen där. Som är alla deras globala aktiveringar. Mycket content-innehåll. Mm. Under 2020 så sa de upp 20% av deras anställda. Så det var 80 pers som fick gå samma dag.
Ja, det är ändå, det är mycket.
Ja, det är mycket.
Det är en del.
Det är alldeles mycket. Och då var det så här, ha, jag var en av dem. Mm. Och då var det så här, ha, vad ska jag göra nu då?
Och då hade ni haft Instagram-kontot och YouTube-kanalen att ta Badass, eller?
Ja, exakt. Mm. Så det hade vi byggt upp ändå i 3 år. Men då var det så här, jag hade ändå några månader, jag kunde ta det lite lugnt och bara så här, fundera vad jag ville och bara landa lite. Och det gjorde jag. Jag började reflektera väldigt mycket. Så här, vad är det jag går igång på? Vad brinner jag för och vad tycker jag är kul? Och jag är ju som person väldigt drivande. Alltså jag styr upp någonting hela tiden. Och någonstans kanske tänkt att jag kanske ska vara egen. Gustav har varit egen. Han är frilansare sedan 8 år tillbaks. Sen har han alltid jobbat. Han har liksom haft fasta kontrakt på olika produktionsbolag. Under all års tid. Men han har ju aldrig varit så här säljdrivande som jag är van att vara. Så här kundansvarig, gå ut och pitcha idéer och på det sättet. Och sen så började jag ta intervjuer i alla fall. Under den här, som en del av reflektionen. Och fick ändå erbjudande av några så här potentiella drömjobb. Och bara, det här är en cool byrå. Och det här är fan ett fett jobb.
Och vad var det du pitchade till dem då som ni kunde göra? Liksom,
alltså,
som du
då pitchade ingenting. Då ansökte, de hade liksom jobbannonser ute. Okay. Så här, vi behöver en projektledare. Vi behöver det här. Jag bara, okay. Men när jag fick jobberbjudandet, då kände jag så här. De bara, vad vill du göra, Nicole? Vad motiverar dig? Mm. Man bara, ja, inte att jobba för dig i alla fall. Det hade varit fett, men det är inte det jag vill.
Ja.
Och det där blev det. Då blev det så här, okej, Gustav, ska vi köra? Ska vi bara liksom testa vingarna? Ska vi liksom take the leap? Och det var det vi gjorde. Så i mars förra året, då satt vi upp vårt AB, körde igång. Och sen har det bara rullat på.
Ja, vad roligt. Och hur var Gustav i början då med att liksom ta the leap?
Vi sa båda två att jag börjar jobba fulltid och så fortsatte han jobba fulltid på hans jobb tills jag hade säkrat upp att vi hade täckning båda två för våran tid. För det är ju också en risk att nu måste vi dra in egna pengar för att liksom klara oss. Och vi ska försörja oss själva på det här. Så att han jobbar faktiskt fulltid fram till juni. Och sen så var vi fullbokade. Och då fick han säga upp sig.
Okej, och hur jobbade du rent praktiskt då? Var det att du bokade in uppdrag eller var du ute själv och fotade, producerade? Eller var det bara hela marknadsföringsbiten och få igång hela grejen som du sysslade med då?
Nej, men Vi bär ju väldigt mycket hattar, både jag och Gustav. Och uppdelningen är egentligen, Gustav är 100% kreatör. Och han är liksom geniet och får det se ut som det gör. Jag skulle aldrig kunna göra det. Men hur vi kompletterar varandra är att jag är liksom organisatören i det, projektledaren. Så att så här, jag är ju ofta i förproduktionen, produktionen. Sen kommer Gustav in och hjälper till att producera det. Så att han liksom tar bilden eller redigerar innehållet. Sen är det jag som oftast rullar ut det sen efteråt igen. Så ser det ut. Så att, ja, medans jag liksom sprang ut och liksom networkade, gjorde min grej och pratade med kunder, pitchade in idéer och följde upp på andra trådar förfrågningen vi hade fått, så kom ju inte Gustav liksom in och började producera först såhär, okej, nu har vi låst det här projektet. Mm. Nu ska vi åka till den här platsen och filma det här eller ta den här bilden. Så.
Mm. Jag var lite nyfiken på, för att jag tror att det är många som skulle vara intresserade av att göra någonting som liksom liknar det du gör. Och att kunna skapa innehåll kring någonting de verkligen brinner för. Och liksom som ni gjorde, ni drog igång det här, ni testade, ni märkte att det här funkar, folk är intresserade. Och sen just det här steget att köra på det 100% och kunna tjäna pengar känns som ett så himla stort steg för många, tror jag. Att det är en sak att bara börja göra på hobbynivå. Det här är nice, men att sen faktiskt liksom göra omväxlingen till, ja, men nu är det verksamhet.
Men lite så här, vet vad man har också. Så här, vad är det jag har? Vad kan jag erbjuda? Vad kan någon liksom betala mig för att göra det jag är bra på?
Mm. Vad var nycklarna som ledde till att den här övergången skedde så pass smärtfritt som den kanske har, som jag upplever att den kanske har gjort? Var det liksom networking eller var det?
Men så här, jag och Gustav är 30 plus.
Ja.
Vi har jobbat många år.
Ja.
Det här är inte första gången vi gör det här. Och så att det är så här, har du varit i liknande roller tidigare, så har du ju liksom, du har redan lärt dig köra bilen. Nu ska du köra bilen själv. Så att så här, det är ju inte nytt. Det är inte så att vi är precis liksom nyexade och liksom på det sättet. För jag tror så här, ja, hade ni frågat mig för 10 år sedan, så nu är jag blir 34 år, så hade ni frågat mig när jag var nyexad från London, då var inte jag redo. Då var jag så här, okej, fan, jag måste ut och skaffa mig erfarenhet. Okej, jag har lärt mig skitmycket i min liksom. Jag pluggade i London för marknadsföring, så jag har en bachelor i det. Och jag var jätteosäker. Framförallt när jag kom tillbaka till Sverige, då var det så här, okej, jag måste in på en byrå. Jag måste skaffa mig den här erfarenheten. Jag måste förstå hur man budgeterar. Jag måste förstå hur man hanterar kunder och projektledare. Och liksom, hur tar man en idé från att den ska vara kreativ till faktiskt praktisk?
Mm.
Och sen, ja, men det ena leder till det andra, och så är det för Gustav också. Alltså, han kan ju hela ledet kreativt, så han har liksom, han börjar med liksom att han är också, vilket är väldigt coolt, så här, självlärd och verkligen så här, jobbade sig in på byrå- och reklamsidan i Stockholm. Han kom till Stockholm när han var 20 och gick bara ut och så här, sökte jobb, fick liksom ett så här, jag tror det var så här, kontorsnissejobb på någon så här asprestigebyrå, så började han där, och sen det ena ledde till det andra. Och sen har han lärt sig liksom redigera, han har lärt sig klippa och liksom, ja, men filma och du vet. Så att, ja, och jag tror liksom alla de här igen, alltså vi har professionellt jobbat i över 10 år. Så att det gör att det blir lättare när man väl så här, ska starta upp, att okej, okay, övergången. Sen tror jag också att så här, badass att vi har haft det. Att det, liksom, det har varit en kanal som har växt organiskt och vi har haft möjligheten att nätverka och liksom bygga och testa och experimentera. Mm. Så här, kolla på vår första bild som vi la upp 2018. Den ser inte alls ut som det gör idag.
Det är kul när man är inne och kollar, ni har en del bilder, men scrollar man ända vägen ner så är det så här, man ser ju verkligen hur det har förändrats gradvis till att bli mycket, mycket mer professionellt. Liksom. Ja. Men det är också spännande, vi kan stanna med det lite när du säger man, hur ni växer. Hur har ni växt från den allra liksom första följaren när ni startade konto till att nu ha 15 000 följare som interagerar med er och tittar på det ni lägger upp? Liksom?
Ja, men, alltså, man utvecklas, man är aldrig fullärd.
Mm.
Alltså, aldrig. Och det är det som är så spännande, att så här, få alltid jobba med nya personer, att man alltid lär sig mer. Man blir alltid rikare på kunskap.
Mm.
Det är det man vill i livet. Det är det som är så kul. Det är det som driver en, att bli bättre på någonting.
Mm.
Eller för mig i alla fall. Jag Jag vet inte hur det är för er, men...
Ja, nej, men det blir lite samma.
Nej.
Fan, vad tror...
Stanna gärna. Nej, men bara några typ, om man skulle kunna tänka sig några så här konkreta tips typ för så här, säg till någon som lyssnar eller till oss liksom, nu med vår podd. Ni har ju ändå gjort den resan till att liksom skala upp och det ska, man kan faktiskt tjäna pengar på det. Man får lite följare, man växer organiskt. Har du några tips på hur ni gjorde som kanske kan hjälpa andra som är i samma sits fast några år tidigare i den banan?
Ja, men... Be a hustler. Alltså, det är bara fortsätta att nöta och testa och våga experimentera. Men var också snabb på att säga, ja men det här funkade, det funkade inte. Så liksom jobba men agile helt enkelt.
Mm. Hur gör man liksom förhållandet mellan att ta inspiration från till exempel Chef's Table eller hitta någonting eget?
Mm.
Balansen däremellan, är det... Kan man liksom bara ta det konceptet rakt av eller blir det bättre?
Så är det viktigt liksom... att man gör lite egen nisch på det kanske?
Ja, om man hittar sin stil.
De bästa kanalerna på både YouTube och Instagram eller TikTok eller vart man nu hänger digitalt är ju de som kanske är nischade. Mm. Som har ett tydligt syfte. Och det försöker vi ha med det innehållet vi skapar. Sen är det så här, Chef Table, många säger att det ser ut som det. Och ja, det är en inspiration för det är så jävla snyggt producerat. Mm. Och det som är gripande med det är egentligen hur de har... Alltså det är så välproducerat och bra regisserat. Och hur de har faktiskt jobbat med karaktärerna. Det är egentligen som att kolla på vilken liksom, stor film som helst.
Mm.
Och det är ju det man går igång på, kanske mer tekniska och bakom. Hur kan vi skapa ett liknande resultat? Och så ska man ju, det är ju tips att så här, inspireras av andra, de som gör det jäkligt bra, studera hur de gör det. Okej, hur kan jag göra något liknande men ändå hitta min egna väg? Och det tror jag så här, jag och Gustav framförallt, gå tillbaka till att så här, resultatet av Badass, det är ju vårt samarbete och att vi är väldigt olika. Vi är inte två, alltså jag kan inte göra det han kan göra och han kan inte göra det jag kan göra. Och det är det som också är så här, jag tror så här, om du nu vill starta ett bolag, så här, hitta en person som är the opposite of yourself. Alltså som är verkligen... Som
kan komplettera liksom.
Ja, som kan saker som inte du kan. För att du har ju en dynamik som också gör att du kan gå framåt. Och man kan utvecklas, man kan diskutera och man kan ha olika perspektiv på det. Så det är väl ett jätteviktigt liksom, tips och något som vi också, så här, när vi bygger team nu, vi har ju vissa projekt där ibland är det bara jag och Gustav.
Mm.
För mesta delen är det för att budgeterna, alla har inte stora budgetar och då får man bära fler hattar. Sen har vi vissa projekt där vi rekryterar team. Så i somras till exempel, ett av våra största projekt, då rekryterar vi 10 personer i Stockholm och 10 personer i Berlin för att producera innehåll med oss. Och då kollar vi ju på, okej, vilka roller kan jag ta i det här? Okej, men här får jag gå in och vara kundansvarig, projektledare. Okej, vi behöver en proddas, vi behöver en till fotograf, för Gustav kan inte göra själv. Vi behöver en ljudtekniker, för det är något som Gustav inte kan göra i det här, för det är för stort projekt. Det är för omfattande. Och där får man ju hitta då, liksom, dra in de kompetenserna. Och så är det ju med allt man gör. Liksom.
Mm.
Men hur arbetar man då med någon som man också lever med hela tiden?
Så här, det är, bra fråga.
Ja, men så här, bara stanna vid det ett tag, för det är ändå väldigt spännande ju. Mm. För att så här, som för oss då, som har podden här, vi försöker skapa företag också. Vi är ju vänner och liksom pluggar tillsammans och försöker också starta något företag tillsammans.
Ja,
och jag tänker även ni som lever tillsammans då, bor tillsammans hela tiden och också jobbar tillsammans.
Ja, vi hänger ju så himla mycket. Alltså det blir ju att vi har ju svårt att... Ibland kan det vara svårt att ta hand om liksom våra vänskapsrelationer. För att säga, vi pluggar så mycket, vi jobbar så mycket tillsammans.
Tänker de utanför?
Ja, men vi två utanför. Som det är ju sällan, eller inte sällan, men det är ju inte regelbundet vi går ut och gör jättemycket grejer utanför... liksom allt nu när vi ses. Ja, utanför vår lilla bubbla. Och det är ju för att det blir liksom svårt att ha andra kontakter igång då. Man har inte så mycket tid att ha liksom många väldigt nära.
Ja, och hur liksom arbetar man med det när det kanske är liksom sämre i perioder och också liksom mycket bättre i andra? Och hur kan du se att det påverkar arbetet liksom?
Nej, men det är såklart det är tufft. Jag tror inte det är för alla så här, att ha ett företag med din partner. Och jag tror det kan vara det absolut bästa och det kan också vara det sämsta. Men och det här är något vi har faktiskt pratat om väldigt mycket efter vårt första liksom, år. Och också så här, har varit en väldigt liksom, intensiv jobbperiod. Det är så här, hur hittar vi balansen? Och när liksom, vi ett par och vi snackar inte jobb och mat också igen, det är vårt intresse. Ja. Vi landar alltid där.
Det är mycket
där.
Som överlappar. Liksom.
Exakt. Men så där är det att hitta liksom, så här, okay, när är jobb och när är vi liksom, ledig? Och vad är bara så här, njutning versus när blir det ett jobb? Mm. Så till exempel när vi startade Badass Food Stories då tog vi alltid med kameran och vi fotade jättemycket på restauranger. Det har vi typ slutat med av olika anledningar, men framförallt för att så här, om vi går ut och käkar, då vill vi vara där. Vi betalar ändå för att äta en jättegod middag. Just, varför ska vi sitta i liksom,
är det content också? Liksom?
Det är det ju såklart. Ja. Och sen, så, då kanske vi ska hålla ribban till att göra bra stories. Mm. Kanske försöka få en bra bild, men det, liksom, det ska inte ta upp tiden. Men också hitta de här tillfällena där det är så här, nu går vi bara ut och äter. Nu är det våran date night. Mm. Men sen också som nu har vi så här, vi valde att dra i handbromsen i november och så att okay, nu måste vi dra i handbromsen för vi måste vila upp oss. Annars kommer vi inte klara år två. Och vi måste också hinna reflektera och hinna liksom hitta tillbaks till varandra. Inte för att vi har tappat bort varandra, men bara liksom vara närvarande som inte handlar om att så här, den här kunden, det här projektet och du vet, springa på nästa boll. Och det tror jag är viktigt. Men jag tror det är också så här, vi vågar göra det tror jag också för att vi inte är, alltså, vi är ändå väldigt mogna och liksom vi vet vart vi är och vi vet var vi har varandra. Och kanske våga ta den risken också, för det är också läskigt.
Ja, och jag vet man pratar lite med folk, så här, vi är ju väldigt unga nu allihopa här, men vi är också, alltså, vi är 21, 22 liksom. Men för jag vet man pratar ofta med människor alltså, som har lite olika syn på relationer och så här. Och jag känner bara personligen att så här, det ni har, i alla fall till ytan, jag vet inte hur det är, liksom, men att så här, verkligen kunna förlora sig någon, både liksom med ett fritidsprojekt som man också kan jobba med och man kan vara med en person hela tiden och man gör det tillsammans, det är liksom min största dröm i livet typ. Och att liksom få det att funka verkar så himla spännande och det är därför också verkligen intressant. Mm. Medan andra kanske vill kunna ha det att man har sina liv åtskilda för att sen när man träffas är det bara vi. Och jag vet inte riktigt hur du känner kring det, Ludvig.
Jag tror att det, som du säger, det handlar supermycket om att göra tid till varandra. Det gör det ju i alla relationer. Även om man jobbar tillsammans, inte jobbar tillsammans. Det blir så lätt att liksom, man går på autopilot efter ett tag. Verkligen. Och att man inte tar de här dejtkvällarna. Liksom, nu ska vi ses och bara liksom, spendera tid ihop.
Ja. Och det är dejtkvällar som inte bara handlar om... Alltså, du och din partner, utan dig själv att så här, ha din egna tid. Det kände både jag och Gustav ibland, så här, fan nu hade det varit skönt att bara vara lite själv. Och det är inget fel med det. Och samma sak, så här, fan nu har vi inte sett de här vännerna på länge. Nu är det dags att träffa dem. Mm. För det är som du säger, när man går in i en intensiv jobbperiod, tiden finns inte till något. Så jag tror liksom, igen, hitta tillbaka balansen och ta sig tiden. Och sen så här, vill man nu vara i den här, jag hade också det som när jag var yngre ändå, så att jag kände också så här, fan vad fett att få liksom ha ett bolag med sin partner och liksom bygga det liksom tillsammans. Mm. Men jag tror det också handlar om att vara väldigt flexibel och också så här, ha stor empati för din partner. Att förstå också så här, okej, nu kanske jag har energi att gasa och den personen bredvid har inte det. Så ha den balansen också och kunna liksom försöka tillsammans titta på hur bygger vi det hållbart. Vad händer om inte du orkar? Finns det någon annan vi kan ta in då? Eller liksom, du vet, sådana frågeställningar får man också. Eller ska vi bara också kunna faktiskt känna att så här, nu får vi pausa. Nu måste vi bara dra handbromsen helt och hållet. Som vi har gjort nu under julen. Mm. För att verkligen vila upp oss.
Ja, men händer det ibland att ni nu när ni ändå har dragit igång det här kan ha projekt där ni jobbar separat?
Absolut, ja. Jag framförallt har tagit lite egna frilansprojekt. Och det pratar jag och Gustav om nu också inför nästa år. Att han, för att han har jobbat upp sig inom liksom, reklam. Och vill ju också tekniskt sett jobba med mycket svårare produktioner. Mm. Och kunna faktiskt hoppa in som DP eller fotograf på andra projekt. Och det tror jag är bra, för det är också ett sätt att nätverka och växa själv, få en annan slags stimulans.
Mm. Det låter ju också som att kommunikationen i det hela här är väldigt viktig.
Och väldigt bra.
För er att det kanske ska funka, men också liksom som så att ta med sig från det här. Att om inte han skulle berätta för dig kanske att jag skulle vilja testa det här också, och bara fortsätter hålla på med det ni gör, så kanske liksom börjar bubbla och till slut så blir det inte bra alls, för att man bara inte har pratat. Liksom.
Men du, kommunikation... Det är livets svar på allt.
Ja, men det känns ju lite som att det måste vara det.
Ja.
Va?
Jag kan ju tänka mig att man får, i och med att ni jobbar ihop så måste man ju träna så mycket på att kommunicera.
Oh ja.
Jag tänker att man drar lärdomar från det in i liksom privatlivet också. Att man tränar så mycket på att prata med varandra och vara helt liksom ofiltrerad med varandra.
Försök i alla fall. Alltså, det är naivt att tro att allting är liksom perfekt. Alltså, vi pratade faktiskt igår, för vi håller på att ta en bild hemma. Som sagt, vi hasslar mycket och liksom, vi har fortfarande så här mycket, mycket content producerar vi hemma till våra egna kanaler. Och vi hasslar. Och ibland kanske vi inte alltid börjar i rätt ände. Det är så här kreativt, diskuterar tillsammans vad vi vill skapa. Utan vi bara hoppar rakt in. Och så var det igår. Och så bara, nej, det här blir inte bra. Det här blir inte bra. Och diskutera. Och bara, men du tycker så här. Jag tycker så här. Mm. Och det är ju ett kaos. Sen 2 timmar senare så bara, ja, men nu har vi en bra idé. Men det är ju också en learning. Och så jag tror där också så att man inte ger upp. Att bara, nej, nu ska vi få till det här. Och så är det ju så här, ja, men i vilken relation som helst och jobb som man har, eller liksom privat också. Så här, det handlar om att kommunicera, kompromissa, lyssna på varandra. Det är inte alltid lätt, men man måste ju försöka. Och det ena leder ju till det andra. Jag tror bara så länge man inte är så här grumpy och tjurig och bara, men jag vill bara ha på mitt sätt. För det, då kommer man inte vidare. Mm. Ibland måste man liksom, ja, men ge och ta helt enkelt.
Verkligen. Vad händer just nu i Badass Food Stories? Vad har ni för projekt på gång? Vad ser ni fram emot?
Nu, vi håller på att stänga vårt första år. Så det är spännande i sig. Och bara
sitter ni med bokslutet? Eller är det?
Ja, precis. Eller nu har vi en revisor. Så att,
det är roligt.
Ja, exakt. Ja, men för det var verkligen en sån grej för mig att så här, jag som sköter liksom businessen. Alltså jag förstår nummer. Det gör jag. Men jag alltså, satte mig in i ekonomibiten. Nej, det är direkt revisor. Så. Mm. För det är något som jag känner att jag ska hinna sätta mig i det också. Jag kan lära mig det som om, liksom, efter varje år. Och liksom lära mig en fråga efter den andra. Men alltså att ta det ansvaret, nej.
Ja, men så här, för det, då blir det bara att du får lägga energi på något som du egentligen inte vill göra. Och så ta det från det du egentligen vill.
Och så. Exakt. Och jag bär redan så många hattar. Och det är också en sån kompromiss. Att så här, det tittar väl mycket på nu. Så här, hur ska vi kunna skala vår business? Och liksom, vilka ska vi jobba med? För att man blir inte heller så effektiv och framåt när man måste göra så många olika roller hela tiden. Och det är en learning från förra året. Där vi har gjort väldigt mycket på 2 personer. Men nu stänger vi år 1. Jättenöjda efter ett första år. Mycket learnings och som sagt se så, okej, vad ska vi förbättra? Hur ska vi förbättra liksom våran relation och vårt samarbete? Men också liksom gentemot kunderna och också så här, okej, om vi verkligen, målet är ju att verkligen ha ett produktionsbolag och bli liksom respekterade och en av de bästa inom matinnehåll. Och då är det så, okej, hur kommer vi dit? Och hur ser vi till att det blir liksom tryggt och stabilt hela vägen? Vi håller på, nu mycket är ju, alla kommer ju med budgeterna nu. Så det är nu mycket liksom faktiskt spika projekten i uppstartfas med många projekt, vilket är jätteroligt. Och börja planera inför
det. Hur mycket har ni att säga till om i den här tidiga fasen i ett projekt? Till vilket, hur ni vill dra projektet? Liksom? Vad är det ni vill ska vara badass watermark? Liksom? Eller vattenstämpel på ett projekt? Mm. Så att ni också ska kunna bli liksom, erkända.
Ja. Men det är superintressant. Alltså, vi har ju någonstans i vår egna så här branding och vad vi vill bli, så säger vi att vi är en hybrid av ett produktionsbolag och en kanal. För vi har ju vår egna kanal och den vill vi växa. Både YouTube och Instagram. Sen sker det, vi har inte riktigt en strategi än för att vi inte riktigt har innehållet. Och där försöker vi faktiskt att jobba med flera partners som ser ett intresse och värde och skapa innehåll med oss och få ut det på våra egna kanaler. Så det är ju en del. Sen och där är det då, watermarked badass food stories. Ja. Men sen har vi också produktioner som bara är på uppdrag till våra kunder, där man inte vet.
Som inte kommer ut varken på Instagram eller YouTube-kanalen. Eller
exakt.
Så.
Och det är där vi liksom tjänar pengar. Det är där vi får våran lön. Det är inte liksom av det så mycket som vi idag lägger på vår YouTube-kanal. Och där har vi fortfarande väldigt mycket som är bara så här passion projects. Vi pratar om det nu. Och för så här, vi håller på att bearbeta en jättespännande partner för att kunna göra ett långformat För det är ett långsiktigt mål för oss att börja gå in och göra mer långformat. Att kunna göra serier till exempel. Att en dag kanske själva få vara på Netflix och ha vårt innehåll där. Så sådana där saker tittar vi på nu också.
Ja, vad, om vi säger att man ska göra reklam för mat just nu i liksom den tiden vi lever i. Vad är det konsument letar efter? Vad är det konsument vill se? Liksom, vilka trender är det? Om man är det miljömedvetenhet eller är det liksom någonting annat som de hugger på just nu?
En stor förändring i, om man kollar så här, trend och vad som heter mat, det är ju så här, alltså ett skifte kanske i hur vi konsumerar innehåll idag. Och det är ju på grund av sociala medier, Instagram. Och det är väl också ett skifte att alla kan lägga upp och alla kan vara en matlagare. Men alla kanske inte är en kock. Och alla kanske inte alltid har kompetensen. Och kanske skriver alltid, gör kvalitativt content. Så det är väl ett stort skifte. Vi vet inte om det är en bra eller dålig trend. Men det är ju coolt för att fler är matintresserade. Det når till fler personer och det driver ju också industrin vidare. Vilket är toppen. Men samtidigt så här, våra idoler är ju de som jobbar inom industrin. Och de som professionella. Det är ju de recepten vi läser, det är de vi följer. Det är de vi tittar på och inspireras väldigt mycket av.
Menar du liksom kända svenska kockar då? Eller
internationella. Ja. Men det finns ju, det är för att det finns en trovärdighet för oss där. Än att kanske följa en hobby matlagare som har blivit känd för att de var med i Sveriges mästerkock till exempel. Och det är ju asfett och en bra resa för dem. Men det är så här, och den typen av mediaprofiler behövs ju också, för de når kanske en bredare massa. Men jag tror det är ett stort skifte där också, det här behovet och att det finns innehåll. Allt innehåll är inte bra innehåll, och vad vet vi vad som är bra och dåligt. Alltså det finns, man kan ju diskutera i all oändlighet. Också för restauranger att faktiskt ha en egen liksom Instagram-kanal eller en YouTube är också ett värde i sig. Förväntningar då på att skapa innehåll. Att så här, vad ska en bild kosta? Så här, alltså, allt har ju sin, liksom, sina... Ja, vad säger man? Det hör ihop liksom. Ja. Mm. Men ja, jag tror att det molnet liksom måste nog nystas ut lite. Och jag tror så här, vi vill ju ge plats för professionella kockar. Det är ju liksom syftet med Badass Food Stories, är ju faktiskt lyfta de som jobbar inom industrin. Och det är något som vi vill göra. Vi vill inte själva stå och bara, hej, här är vårt recept. För att vi skriver inte recept. Det är skitsvårt att skriva bra recept. Mm. Och alla som säger att de skriver deras recept, jag tror inte de skriver det. De har antagligen tagit ett recept från någon annanstans. Precis.
För varför då liksom gå till en bra restaurang, ta med sig receptet hem, göra ungefär lika bra? Varför inte då bara framhäva den som faktiskt gjort det?
Exakt. Liksom? Hylla då att så här, vi käkar den här rätten på den här restaurangen, blev så inspirerad, lagaren, cred till den personen. För att det är så här, kockarna och de som jobbar service. Alltså, det är så mycket tid som går ner i att ta fram de upplevelserna. Och någonstans tror jag att det är det som utvecklar industrin också. Att fler äter ute, blir inspirerade, testar, nördar. Varför inte då hylla de som faktiskt lägger väldigt mycket tid och kärlek att ta fram någonting väldigt bra? Mm.
Du säger att fler liksom generellt har blivit mer matintresserade, mer intresserade av att äta ute. Tycker det har blivit så även inom till exempel fine dining, om vi kollar på Aira, Suyokase och liknande ställen. Mm. Upplever det att den kanske lite mer begränsade delen av vår matkultur också får liksom mer utrymme i rampljuset?
Ja, men det tror jag. Alltså så här, till exempel gå tillbaka till då, nu pratar vi väldigt mycket Chef Table, men så här, den serie som Chef Tables börjar produceras, det utbildar fler att hitta till den typen av kvalitativa upplevelser.
Med att kunna uppskatta hantverket, liksom, vad det innebär att laga bra mat.
Ja. Och liksom, kockarna som jobbar på den här typen av restauranger, det är inte bara kockar, de alla professionella som jobbar, de kanske går vidare, de kanske inte alltid jobbar på den nivån. Alltså den nivån är så hög. Jag tror det är för svårt att förstå om man inte riktigt har varit där och ätit eller kanske sett lite bakom kulisserna som vi också har fått chansen att göra. hur mycket som går in till den, hur, att kunna prestera på det sättet. Men jag tror att Chef Table till exempel, du utbildar ju om det här och det får fler att liksom vilja testa det. Det är som att, så här, åka, att man vill åka på en festival eller gå på och se ditt favoritband. Det är lite samma sak, att man, liksom, man bygger en, ett nytt slags intresse och upplevelse som går beyond att bara äta. Det är ju en slags konstform. Och det tror jag att fler söker sig till. Sen är det så här, det som är fint är ju också att de här personerna som har kanske jobbat på den nivån ändå väljer att gå vidare. Och de kanske inte öppnar en ny lyxkrog. Men däremot öppnar de en ny krog som håller samma kvalitet. För mig är det så här, vad är exklusivt om vi ska definiera det? Vad är det för er till exempel?
Just med mat och den typen av fine dining så upplever jag att när man äter på den typen av restauranger så är det är en annan typ av upplevelse. För mig så, jag kan tycka att en pizza är hur god som helst, att en falafelrulle är liksom det godaste som finns. Men det är inte därför som man går och äter på de här platserna, utan som du säger, det är en upplevelse. Liksom. Det är en konstform på ett annat sätt. Och jag tycker, precis som när du tittar på annan konst, om du tittar på dans, det får dig att känna någonting. Och det är samma sak när du går och äter på de här restaurangerna. Det ger dig en annan typ av upplevelse som är, om man vill kalla den, yeah, mer känslomässig, mer liksom den det får du att känna på ett annat sätt när du äter maten.
För jag känner lite så här, vi pratar så fine. Jag känner inte, för mig behöver inte exklusiv vara alltså fine dining per se. För jag känner exklusiv för mig är typ att det här jag får här just nu får inte jag någon annanstans. Och då kan det vara liksom att man sitter, att man får en falafel i väggen liksom på någon bra ställe. Exakt. Eller att det kanske är Myllymäkis kärnkrog. Mm. Det behöver inte vara liksom per se att det ska kosta 300-400 kronor rätten.
Jag håller med.
Och det är väl det kanske som du säger, någon som går vidare från att ha jobbat på ett jättebra ställe med Michelinstjärnor till att starta något eget. Då kanske inte ambitionen är att det ska vara fine dining, utan det här ska vara riktigt grymt och när man kommer hit så ska mina erfarenheter kulmineras ner i den här maträtten. Liksom. Det är bara här du kan få det.
Ja, men precis. Och jag tror att liksom det som är att det är kvalitet. Det är en kvalitet rakt igenom. Från allt hur man behandlar personalen som jobbar på krogen och till upplevelsen, till råvarorna, till liksom, det är helheten. Och som du säger också, så här, för mig är inte exklusivt bara att gå och äta på en Michelin-krog. Absolut inte. Alltså exklusivt kan vara att hitta det där hål i väggen stället som är så jäkla bra och jag vet att jag kan gå dit och jag kan få det här och det är lika bra varje gång. Det behöver inte kosta mycket.
Du får nog känna någonting. Exakt. Alltså så här, men kanske inse att mat och liksom kanske konst, kultur i hela den, det behöver inte vara liksom någonting som är exkluderande för den stora massan eller att det ska vara pretentiöst, utan det ska kunna vara liksom att vem som helst kan gå dit och få det. För det, och det kanske inte är på alla ställen för det är så dyrt eller, och så finns det olika nivåer av det. Såklart.
Verkligen. Och sen också, jag tycker man ser mer och mer också, alltså jag, det kommer ju ett växande liksom mid-segment av restauranger där du också kan få den här upplevelsen, den här mer unika. Allt från att gå på typ Coco Carmen i Stockholm eller Pancreal, deras liksom systerklubb. Eller restaurang kanske heter det, men det är som en klubb om man går dit. men eller så här Wood till exempel, också en helt liksom, upplevelse bara med koncept. Du får ju det också när du dricker drinkar till exempel. Så jag exklusivt behöver inte vara dyrt och någonting som är så här exkluderande. Och jag tror att det är bra att det kommer fler restauranger som ändå så här satsar på att göra saker och ting kvalitativa.
Ja, och tillgängliga på samma sätt. För oss då som kanske inte liksom är där än med att man har råd att gå på de här ställena eller att man kanske inte känner att man än passar in, för att då ska det liksom finnas ställen som välkomnar en in i den världen och känner att man är välkommen. Det tror jag i alla fall personligen är viktigt.
Ja, verkligen.
Jag skulle ändå vilja slå ett slag. Jag håller med er, men kanske inte 100%. Jag skulle vilja slå ett slag för de här, alltså vi pratar om topp krogarna, och då menar jag inte alla, utan som så här, franska köket är gammaldags och tråkigt och det är gjort liksom, det sker inte så mycket innovation där. Absolut, men inte i samma utsträckning som det gör på andra platser, och lite som den typen av restauranger som Chef's Table är att titta på, tycker jag många har sett förbi på grund av kanske prislappen. Och det är dyrt, det är inte alla som kan äta där, det är mycket pengar. Men för mig så har det varit liksom några av de absolut roligaste upplevelserna jag har haft. Så liksom en medelsvensson åker ju på semester ganska regelbundet. Och för mig så är motsvarigheten till det kanske att gå och äta på en av de här restaurangerna. Ja. Och lägga pengarna på det istället för att dra till Mallorca. 100%. Eller vad det nu är.
Och det är lite samhällskritik där också.
Ja. Och det är sådana personer jag och Gustav också. Att vi ser ett värde. Vi går inte och köper dyra kläder och massa billiga kläder som vi kommer använda en gång och aldrig mer använder och spenderar våra pengar på det sättet. Utan vi spenderar ju pengar på restauranger för att vi älskar de upplevelserna. Och jag håller med. Det är ju ett minne för livet och det är så kul att sitta där och man är ju liksom på liksom helspänd och bara se och få uppleva. Ja, men för att se kreationen, smaka den, vad kommer hända i munnen. Och det är ju en konstform.
Ja, men
och det är fett, alltså om fler borde söka sig till den. Men jag tror också så här, det är inte för alla. Och det är också så här, när du börjar navigera igenom alla typer av restauranger som finns. För det coola med mat, det är att det är subjektivt. Det är det som gör det roligt. Bara för att jag tycker någonting är gott betyder inte att ni tycker det är gott. Och kollar på liksom verkligen high-end restauranger så tror jag så här, typ Franzén till exempel, det tilltalar väldigt många på ett sätt, till skillnad från kanske om du äter på Noma, för det är en annan typ av mat, eller gå på Alchemist som är väldigt så här provocerande och mer liksom experiential, så att jag tror att så här, man får navigera i det, det kanske inte, alla kanske inte är riktigt redo att bara gå på de här riktiga. Man kanske får börja någonstans. För det handlar, jag tror du går tillbaka till de här referenspunkterna. Man söker sig vidare hela tiden. Man åt någonting gott och då säger okej, vad blir det nästa goda jag kan äta? Okej, vad händer om jag testar det här nu? Eller den här kocken, han gör de här knappa grejerna eller använder den här tekniken eller vad det nu är. Så, men ja.
Ja, precis. Det är en hel värld som gömmer sig bakom den här prislappen. Och,
ja, men lite, det är inte bara en prislapp, alltså, det är ju en upplevelse. Jag tror det är en speciell person, alltså, så här.
Det är en speciell person. Men jag tror så här, att folk går miste om de inte testar och säger så här, men vet vad, det här var kanske inte för mig. Jag tror att många som skulle tycka om det bortprioriterar det. För att det känns som att det här är inte någonting jag
alla skulle heller inte åka liksom en helg till Auschwitz för att liksom upptäcka det. Fast alla kanske borde det. För att se. Och så här, alla kommer inte åka ner till Noma och äta där. Men som
alla
säger,
har inte de pengarna heller till att göra det.
Nej.
Men inse att så här, okay, det är en upplevelse på ett annat sätt. Det är inte att jag går och äter och blir mätt. För att det blir man förhoppningsvis. Men så här,
han blir mätt.
Ja, men så här, du äter inte primärt för att bli mätt och liksom kunna komma igenom den dagen, utan det är för att du ska liksom känna någonting,
alltså,
kanske.
Ja, alltså precis som vilken resa som vi västlänningar håller på med, eller vad vi nu gör för att spendera de pengarna som vi har tjänat. Det är också en restaurangupplevelse. Det är något för att stimulera oss. Och alltså så här, ja, det är skitfett om fler kan uppleva det, men jag tror också så här, man går inte från att äta ett McDonald's eller att äta på liksom din lokala pizzeria till att äta på Michelin-krog. Jag tror att så här, det som behövs är igen de här lite mer midsegmenta som bryr sig om att använda bra råvaror, laga mat från grunden, inte håller på och gör för mycket komplicerade tekniker. För i slutändan så här, riktigt bra mat, det är god mat som smakar bra. Det finns inget bättre än en fin fisk och en vitvinsås som är exakt som det ska vara. Det ska inte vara några krusiduller, det ska inte vara liksom några fermenterat eller funky, alltså så här. Men nej, det är skitcoolt, för det är nästa steg av det.
För det är i sin tur öppna upp dörren till det här nästa, som du säger, det kanske är svårt att liksom gå från McDonald's eller kvarterskrogen till att liksom åka till den här jättefina, utan man måste ju gradvis trappa upp det, och det är fint.
Ja, men jag tror också att ha ett intresse för mat, alltså så här. Ja, alltså varken jag eller Gustav, det är inte så att vi är så här gjorda av pengar och bara yay, nu kan vi spendera de här pengarna. Det är ju en dröm. Asnice att ha så mycket pengar och bara kunna gå ut och äta och inte tänka på vad man äter. Men vi går ju ut för att bli stimulerade helt och hållet. Alltså när vi sitter och äter, och det gör väl förhoppningsvis du också för att du tycker det är så kul, är ju att man så här verkligen nördar ner sig på så här, oh, hur har de gjort det här? Och det här smakar så här. Känner du den här tonen av det där? Och det är ju ett matintresse. Och jag tror att med matintresset växer och fler lagar mat och liksom mer tack vare social media också och i olika slags av innehåll så folk utbildas, folk söker det. Och jag tror det är mycket av upplevelsen, för annars kommer man inte förstå. Det är som konst igen, det är en konstform. En konstform som vi faktiskt inte bara kan titta på utan vi kan liksom faktiskt äta den när den går igenom hela kroppen.
Mm. Vad är det som gör dig taggad just nu om vi tänker på hur mat håller på att utvecklas?
Jag vill fortsätta hålla på och utvecklas. Just det, du hade inte ätit någon frukost, nej. Så det fattar jag. Ja. Nej, men precis. Framtiden liksom inom matkultur, vad är det som är spännande att fortsätta liksom hålla på med och utforska?
Nej, men utveckling generellt och liksom igen så här, alltså konsumenter, vi behöver lära oss mer. Vi behöver förstå mer. Liksom, de som driver restauranger måste förstå mer. Och framförallt så här, de som kanske jobbar på mindre ställen eller utanför stan. Att så här, hur bygger vi framtiden? Hur bygger vi någonting hållbart? Och också så här, vad är bra och vad är dåligt? För det finns mycket mat där ute som är jävligt tråkig och inte så bra. Och cool.
På tal om att mat är subjektivt.
Ja, men, ja, men det är... Alltså mamma är som sagt där kock. Och hon jobbar storkök de senaste 15-20 åren i alla fall. Och jag pratar dagligen med henne och väldigt mycket om hennes utmaningar som hon har. Och det är så här, framförallt är det mycket många som kanske säger att de är kockar, de har jobbat, de tycker att de är jävligt duktiga, men de kanske inte ens kan göra en vitsås. Och då är det så här, okej, liksom släpp attityden. Alltså var lite humble till att så här, liksom våga. Du behöver inte experimentera och göra någonting superflashigt, konstigt. Liksom, go back to the basic, gör någonting vällagat, var schyssta mot varandra. Mm.
Kanske man också kan lära sig något nytt efter liksom 10 år i branschen. Det är inte så att så här, jag har jobbat, jag kan det här. Så här, ja, men du kan också lära dig om, eller du kan lära nytt, du kan utvecklas.
Men också så här, alltså, man är ju liksom bara så bra som sitt team och det är så viktigt att skapa bra kultur, och bra kultur gör också att det blir bra slutresultat. Och jag tror att så här, vi måste förstå vad som är liksom, att inte bara kasta bort mat. Alltså så här, det är en sån grej som mamma och jag pratar väldigt mycket om. För att mamma är väldigt duktig ekonomiskt i storkök. Och väldigt smart hur både hon köper in råvaror och även lagar mat på ett bra sätt. Och inte slänger typ någonting. För det är ett stort problem. Att många bara säger, den här moroten var ful, nu slänger vi den. Eller det här behöver inte jag. Och där tror jag igen, så här, det är viktigt att utbilda, att så här, förstå. Och samma sak för oss hemma, så är det viktigt i liksom köken också. Och, ja. Men vad går jag igång på? Ja, men utvecklingen, mat. Alltså så här, fortsätta få träffa alla fantastiska människor som vi får träffa. För det är så här, det roligaste med att ha Badass Food Stories, och det är att få träffa alla personer som vi får. Att få så här, tillgång till den kunskapen och deras passion och börja förstå liksom hur allting hänger ihop på något sätt. Det är spännande. Och kunna liksom få paketera det och lära fler om det. Och visa det genom vårt innehåll. Det är roligt.
Vi var kanske avslutningsvis här, var vi väldigt nyfikna på hur du... För ni delade ut en Michelinstjärna till Tommy Myllymäki.
Måste vi prata om det här?
Är det någonting som...
Ja, men det här är ju liksom ett av de jobbigaste grejerna, alltså projekten som vi har gjort. Men ett, så här, jag gillar inte att vara framför kameran. Jag har gjort min debut i år, både liksom eget innehåll och det här. Men också få det här liksom självmordsuppdraget som det kändes som att det var. Att så här, det var ju superhemligt stämplat. De har aldrig gjort det här förut. Så det var så här, okej, vi får absolut inte berätta. Vi fick veta att ungefär en vecka innan stjärnan skulle delas ut.
Hur kommer det sig att de hörde av sig till er?
Kontaktade de er? Eller
ja, de kontaktade oss. Ja. Precis. Så att, och det är ju skit. Då blir man så här, rikt. Honored. Mm-hmm, tackar. Så vi fick ju uppdrag att producera 2 stycken filmer om nordiska råvaror. Till galan som skulle sändas live. Och sen då fick vi också uppdraget att producera en film då där vi ger ut en stjärna. Och det kändes asfett när vi fick uppdraget. Bara, det här ska vi göra. Sen när man sitter där och ska göra det här Och bara, ha, okej, vem är kocken? Och vi hoppade så här, hoppas det är någon kock som vi har typ träffat innan, som vi känner.
Så var det tyrannen Müllermäck.
Ja, exakt. En extremt högpresterande kock. Han är en gammal tävlingskock. Och de är sällan nöjda om de inte får deras absolut högsta mål. Så det var så här, okej, hur ska vi göra det här? Men vi var så också, vi vill involvera teamet. Det fick vi inte göra. Och då var det så här, okej, det är också lite känsligt. Om man kanske inte får som man vill. Man bara, okej, vad ska vi tänka på? Hur ska vi göra det här? Hur ska vi ens få kontakt med Tommy? Han är också sån, alltså du vet, av våra svenska kockar så är han också en kock som... Han är en mediaprofil liksom. Han är ändå ett välkänt ansikte. Han har många bollar i luften. Ja, det är så här, hur ska vi liksom få han att vilja ens liksom träffa oss?
Ja, precis, för ni kan ju inte säga hej, vi har kommit hit med Michelin, utan det är så här, nej, vi ska göra ett litet reportage, en liten film här.
Det ska vara ett prank. Ja. Det ska vara en överraskning. Ja. Ja. Men vi gjorde det, vi fick till det. Det var jättekul. Han var såklart jätteglad. Jag var svinnervös. Men självmordsuppdrag kommer nog aldrig göra om det igen. Inte riktigt våran typ av innehåll. Reporter, nej. Men skitroligt, alltså verkligen så. Och de förtjänar verkligen det. Det ska bli jättespännande att se deras resa.
Mm.
Och tror garanterat att de kommer knipa både 2 och 3 stjärnor om några år. Mm.
Snyggt.
Om man vill se mer av Badass Food Stories, vart ska man kika då?
Men in och följ oss på Instagram, där det är Badass Food Stories. Om man vill se lite så här råare, lite mer behind the scene material, lite vad vi äter, då är det stories. Vi lägger upp en del bilder också, inte lika effektivt och snabbt som vi borde. Men stories kan det vara lite kul att följa oss på. Och sen har vi nytt innehåll till vår YouTube-kanal som kommer nu till vår. Vi håller på att bygga upp en liten contentbank så vi ska kunna börja släppa lite mer kontinuerligt.
Mm.
För att verkligen försöka ge oss på algoritmen, YouTube-algoritmen.
Mm. Den bästen. Ju,
yes. Mm. Så gör det. Och sen så här, hör av er. Vi ses gärna. Och snackar. Man får jättegärna skriva till oss om man vill ha liksom, tips. Det är jättekul tycker vi när våra följare faktiskt skriver och frågar. Om så här, var ska jag äta? Vad är det för tips? Så det är ju bara att skriva.
Ja, och mycket av det vi har pratat om idag, till exempel Müllermäcki, finns ju på eran YouTube-kanal om man vill se hur det är.
Det finns mycket bättre. Det finns fler filmer som är mycket bättre än den, så jag skulle rekommendera att ni börjar på ett annat håll.
Ja, jag rekommenderar den varmt också. Jag tycker det var många väldigt härliga videos.
Vilken är din favorit?
Jag kollade på Suocast bland annat. Den tyckte jag var väldigt intressant. Och sen så var det ju nu kommer jag inte ihåg titeln, men det var väl en finsk man, och han pratade om grönsaker. Och jag är väldigt intresserad av grönsaker överlag, så jag hade flera videos om det.
Mm. Det var en av filmerna som vi producerade till Guide Michelin, bland annat, som också sänds på tv faktiskt, på kanal 7, på Godare. Så där dyker den upp ibland, det är lite coolt.
Ja, jättespännande. Men tusen tack.
Ja, jättekul att ha haft det här.
Superhärligt.
Tack.
Får du hälsa Gustav så gott.
Ja, det ska jag göra. Tack.
Tack.